Visst ställer vi frågan ibland, vad är det som styr världen? Vad är det som bestämmer våra öden som människor? Vilka krafter är det egentligen som verkar i tillvaron och som formar vår historia? Är det endast den politiska kampen, de politiska ideologierna, de politiska ledarna, kungarna, presidenterna och parlamenten, lagarna som stiftas, krigen som utkämpas? Eller är det bara ekonomiska faktorer enligt marxistisk filosofi? Eller är det de stora ledarpersonligheterna? Eller är det krafter bortom de rent mänskliga? Eller är det bara, som hinduismen och buddhismen lär, en ändlös cykel av födslar och återfödslar som historien rör sig i en ändlös cirkelgång utan någon mål, utan något mål och utan någon slutlig mening? Är det bara ett personligt, opersonligt öde som vi bara liksom har att acceptera därför att det är blind och det är ofrånkomligt? Eller finns det en Gud som bär historien i sin hand och som har bestämt ett mål för historien och en mening med densamma? Den människa som tror sig själv kunna bestämma livet blir snart desillusionerad. För det går inte alltid som vi vill, eller hur? Saker och ting kommer i vår väg och in i våra liv som vi själva aldrig skulle ha valt. Men nu står det liksom inte i vår makt att välja bort det, att avvärja det, hur mycket vi än skulle vilja. Det kan vara olyckor, det kan vara sjukdom, handikapp, äktenskapsproblem, jäckade planer och förväntningar som gör att vi måste konstatera att livet inte alls blev riktigt som vi hade tänkt oss. Och många människor är bittra över det här. Bittra över att livet inte blev som de ville. Och att det nu inte står i deras makt att göra några radikala förändringar. Åren bara går. Den tyske filosofen och ateisten Friedrich Nietzsche, han gav följande uppfordran till dem som kände sig bittra över sitt livsöde. Han trodde ju inte på någon gud. Men han sa då istället, ge upp ditt motstånd. Du har inget annat val. Försök tycka om och bejaka det som du nu hatar. Försök att älska denna fiende som kallas ödet, eftersom du ändå inte kan besegra den. Då kommer du åtminstone att återvinna balansen och dina inre splittringar upphör. Ja, det låter sig sägas kanske. Och det ligger givetvis någonting i det här. Men ibland så kräver det också den övermänniska som ju Nietzsche hade som sitt ideal för att kunna ta emot sådana råd. Hur ska en människa kunna försona sig med ett livsöde som håller på att bryta ner henne? Det vore ju bizarrt och omänskligt att begära av en svältande familj till exempel, eller en mor som just mist sitt kära barn, att tycka om och bejaka detta sitt livsöde. Det vore lika dåraktigt som att säga till en drunknande människa som kämpar i vågorna och ropar om hjälp. Va? Är du rädd för att dö? Är du rädd för att drunkna? Sluta upp med ditt fåfänga sprattlande och älska vattnet och bejaka det. Alla skulle mena att det vore ett dåraktigt svar, men ungefär så resonerar många människor när man ställs inför livets avgörande frågor. Låt oss inte tala om döden. Är du rädd för ditt öde? Tänk inte på det. Försök att acceptera det och göra det bästa av livet. Men är det verkligen så att våra liv och världen i stort inte har någon slutlig mening? Råkar vi bara finnas till på det här stoftkornet som kallas jorden och snurrar sitt lilla varv runt solen en gång om året? Finns det inget annat val än att bara acceptera en sån här nyckfull värld? Utan mål, utan mening. Och där i så fall också i det långa loppet våra små liv egentligen är helt betydelselösa. Ja, kanske vi skulle tvingas dra de slutsatserna om det inte vore för gamla och nya testamentets skrifter. Och om det inte vore för Betlehem och Golgata i historien. För Bibeln försäkrar oss om att vi inte är ensamma i universum. Utan att det finns en Gud som har en bestämd plan med historien. Och också en vilja för ditt och mitt liv. Och Jesus Kristus kommer ifrån Gud rakt in i vår historia. Och visar att vi kan ha helt andra förväntningar på framtiden än det opersonliga ödets nycker. Han lär oss att bedja till historiens Gud som till en fader. En fader som är i himlen och vars namn är över alla andra namn. Och vars rike och herravälde en gång ska komma. Och vars vilja en gång ska bli fullkomligt förverkligad också på jorden som den nu är i himlen. Jesus lär oss att bedja denna fullkomliga Guds viljas bön. Och att den också ska bli upprättad en gång. Han lär oss faktiskt att bedja den mäktigaste bönen som går att bedja. Med orden, ske din vilja. Så som i himlen, så också på jorden. Det handlar plötsligt om hela mänsklighetens historia. Och vår egen historias utgång och upplösning. Om Guds vilja verkligen ska upprättas på jorden. Så innebär det mer radikala förändringar än någon revolution i historien någonsin har lyckats åstadkomma. Det ligger en oerhörd tröst i de här böneorden. Jesus menar tydligen att vi ska bedja och förvänta oss att Guds fullkomliga vilja ska upprättas och förverkligas i vår trasiga värld. Det finns en mäktig ton av glädje och seger och triumf i den här bönen. Ske din vilja, så som i himmelen, så också på jorden. Vi är inte offer för ett blindt och opersonligt öde, om vilket vi ingenting vet och som vi inte alls skulle kunna påverka. För det finns en Gud som har en plan med universum, och vi uppmanas genom denna bön att engagera oss i Guds plan. Och det är egentligen det här som vi som människor är skapade till. Att vara engagerade i Guds plan. I Guds vilja med historien. Att söka hans ära, hans rikes angelägenheter. Hela världens existens beror faktiskt på den levande kraften som kallas Guds vilja. I den himmelska världen omkring Guds tron ljuder följande bekännelse. Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Ty du har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapades den. Det vill säga, utan Guds vilja existerar ingenting som finns till. Hela skapelsen är egentligen en enda stor demonstration av kraften och makten i Guds vilja. Det är för att Gud ville det, så vart det till. Allt skapat och allt som äger någonting av skönhet och härlighet i skapelsen finns där därför att Gud så ville. Och Gud vill att det ska äga rum och fortfarande existera, och därför så fortsätter det i denna dag att existera. Människan skapades ju till Guds avbild. Och därmed också med en viljekapacitet i likhet med Gud. Till skillnad från alla andra övriga skapelser kunde Gud därför ställa människan inför viljebeslut. Att antingen samarbeta med Guds vilja eller gå sin egen väg. Och det enda riktiga, det var naturligtvis för människan att underordna sig den vilja som var själva upphovet och orsaken till hennes egen existens. Och därför så kanske vi anar någonting av det stora allvaret i människans fall, när hon valde att göra uppror emot den vilja som hade orsakat att hon överhuvudtaget fanns till. Människans val fick därför ödesdigra konsekvenser. Gud respekterade människans val, men det var till hennes egen stora olycka som hon fick vandra sin egen väg bort ifrån Gud, utlämnad åt syndens herravälde och oförmögen att samarbeta med Guds vilja. Därför kom jorden allt mer att kännetecknas av människans gudsfrånvända vilja istället för av Guds goda vilja. Därför är det så att världen som den ser ut idag är långt ifrån vad Gud vill. Och genom den bön som Jesus alltså lärde oss att bedja, så visar han att ju själva utgångspunkten för bönen, den är att Guds namn inte äras på jorden, att Guds rike inte är upprättat på jorden och att Guds vilja inte sker på jorden. Annars skulle vi ju inte behöva bedja den bönen. Men det var för att återupprätta Guds rike och Guds vilja som Jesus Kristus kom in i historien. Vid sitt inträde i världen säger han, som det står om mig i bokrullen: har jag kommit, o Gud, för att göra din vilja. Hela återlösningens mål är nämligen att återupprätta Guds vilja i världen. Redan profeten Jesaja säger om honom: Herrens vilja skulle genom honom ha framgång. Kommer du ihåg det tillfället när Jesus hade samtalat med den samaritiska kvinnan och lärjungarna hade skickats in i staden för att handla lite mat? Och när de kommer tillbaka så blir de ju först förvånade över att se honom samtala med denna samaritiska kvinna. Men när hon så har gett sig iväg och de säger till Jesus att komma fram till dem och äta, för nu har de mat till hands, så svarar han att jag har mat att äta som ni inte känner till. Och då han märkte deras förvåning så sa han: min mat är nämligen att göra hans vilja som har sänt mig. Mat är ju någonting man lever utav. Jesus menade tydligen att han levde av att göra Guds vilja. Det var det som framför allt annat gav honom glädje och tillfredsställelse och mättnad och kraft i livet. Och då hade alltså Jesus just vittnat för en ensam kvinna som hade öppnat sitt hjärta för evangeliet. Och att få göra det hade tydligen tillfört Jesus en sådan glädje att han glömde bort att han var hungrig. Tänk om vi blev så upptagna av att göra Guds vilja, att vi kände att det är vår mat, det är vår lust, det är vår tillfredsställelse. Det är ingenting betungande, det är ingenting glädjefattigt, utan det är istället en glädje som väller över oss, en välsignelse som kommer oss till del när vi väl har gått in i lydnadshandlingen. Psalmisten David utropar: att göra din vilja, min Gud, det är min lust, det är min glädje. Är det så för dig? Jesus var angelägen att framhålla att han inte följde sin egen mänskliga vilja, utan faderns vilja, han som hade sänt honom. Han kom för att vara lydig, ja, lydig inte döden på korset. Och genom den här lydnaden för fadern så har han alltså åstadkommit den möjligheten att människan kan bli tillräknad rättfärdighet. Jesu lydnad och rättfärdighet kan tillräknas de människor som väljer att ta emot Jesus. Och genom Jesu offer så har vi alltså fått barnaskapets ställning. Vi tillhör familjen. Och när man vid ett tillfälle talade om för Jesus, jag tror han satt in i ett hus med sina lärjungar och andra som följde honom och undervisade, så kommer hans mor och hans bröder och vill tala med honom och låter meddela att de söker honom. Men då säger Jesus så underligt: vem är min mor och vem är mina bröder? Och så tittar han på skaran omkring sig. Och så säger han: det här är min mor och mina bröder och mina systrar. Och så förklarar han: för den som gör Guds vilja är min bror, är min mor, är min syster. Tillhör alltså familjen. Men kännetecknet på dem som tillhör Jesu familj och är släkt med honom är alltså att man gör Guds vilja. Det räcker inte med munnens bekännelse. Det skrämmande är nämligen att det kan finnas de som har en väldigt hög bekännelse och höga anspråk på att vara ute i Guds ärende, men som inte ens är kända av honom. Jesus varnar för dessa och säger: inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara det som gör min himmelske faders vilja. För på den dagen ska många säga till mig: Herre, Herre, har inte vi profeterat i ditt namn, drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Men då ska jag säga till dem: som det är, jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. Kan det verkligen vara sant? Hjälper det inte att utföra de största kraftgärningar, att driva ut demoner och profetera i hans namn? Finns det någonting som kan vara större? Ja, att göra Guds vilja i vardagen, att lyda Gud, att ge mat åt de hungriga, dryck åt de törstiga, husrum åt de husvilla och hemlösa, kläder åt de nakna, att besöka de sjuka och fängslade till exempel. Vardagens lydnadsgärningar, som kanske inte alltid syns, är viktigare än att vara undergörare. Det behöver inte vara någon motsatsförhållande naturligtvis, men det kan vara det. Endast genom vår lydnad dock kan vi ära Gud. Tänk vilket under på nyttfödelsen ändå har åstadkommit, som gör att vi nu är intresserade av Guds vilja. Vad vill du, Gud, med mitt liv? Är vi beredda att fråga? Och vi vill stämma in i bönen: ske din vilja, Gud, med mitt liv också. Vet du, det här är en av de starkaste bevisen på att du är född på nytt, att du av hjärtat kan be den bönen: Gud, ske din vilja i mitt liv. För det är så egentligen en sån motsättning och en sån konflikt mot den gamla naturen att be en sån bön. För den gamla naturen vill sin väg och inte Guds väg. Men så plötsligt så märks det att du har bytt sida, fått en ny natur, fått den helige ande i ditt bröst när du ber till och med på måndag morgon: Gud, ske din vilja med mitt liv idag. Det är vackert. Det är ett bevis på att det nya livet har börjat spira i dig. Och vi är inte bara intresserade av att Guds vilja sker i våra egna liv, utan i världen i stort. Vet du, Gud är också där, står det i Filipperbrevet 2:13, och verkar i både vår vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske i våra liv. Att bedja "ske din vilja" uttrycker egentligen högsta tänkbara förtroende för Gud. Jag blir lite ledsen när man ibland menar att så borde vi inte bedja, för det uttrycker en form av resignation. Som om det skulle vara ett uttryck för bristande tro när vi säger "ske din vilja". Det kan jag inte förstå. För att bedja "ske din vilja" innebär ju att man helt och fullt överlåter allt till Guds goda vilja, han som vet allt och som älskar mig. Hur kan det vara ett tecken på otro? Tron i dess högsta form, skulle jag vilja säga, tycker jag det är när till exempel de tre unga männen Sadrak, Mesak och Abednego står där inför Nebukadnessar med hotet om att kastas i den brinnande ugnen därför att de har vägrat att falla ner och tillbedja den gyllene bildstolen som han låtit ställa upp. Men de ska få en andra chans, menar Nebukadnessar. Men de svarar, dessa tre ynglingar där ute på Dura slätten utanför Babel: vi behöver ingen andra chans, o konung. Om vår Gud förmår rädda oss, om det står i enlighet med hans vilja, så ska han rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, o konung. Men om han inte vill rädda oss, hur kunde de säga så? Men de sa så: om han inte vill göra det, så må du veta, o kung, att vi ändå inte tänker dyrka dina gudar. Och jag ser dessa nobla ynglingar som vågar stå för sin tro och vågar överlämna hela sitt öde i Guds händer och säger: Guds vilja må ske, vare sig det blir liv eller död för oss. Det är inte det viktigaste. Han är värd vår lydnad oavsett. Och deras tro har varit en uppmuntran för martyrer genom historien. Vet du vad Romarbrevet 12:2 säger? Jo, att Guds vilja är god. Som Guds vilja händer, då blir det bra. Att Guds vilja är välbehaglig. Den är underbar. Den är skön för oss. Att Guds vilja är fullkomlig, utan brist. Varför skulle vi då frukta om Guds vilja finge ske med oss? Om vi vet att Gud vet allt om vår framtid och samtidigt är den som älskar oss, skulle vi då inte våga lägga oss i hans händer och säga: ske din vilja, o Gud? Vi skulle egentligen vara så identifierade med Gud att vi inte vore rädda för hans vilja. Och att vi visste detta, att oavsett vad som händer i mitt liv, vare sig jag kan anse det vara ont eller gott, det som drabbar mig, så vet jag ändå att han som håller mitt liv i sin hand ska låta allt samverka till det bästa för dem som älskar Gud. Ingenting kan liksom i längden jäcka Guds goda plan med våra liv. Det är underbart att få tro på denna Guds suveränitet. Vi skulle egentligen med smärta i våra hjärtan bedja: ske din vilja, eftersom vi ser att den förtrampas i vår tid. Vi skulle vara de som hungrade och törstade efter rättfärdighet och bedja intensivt om att Guds vilja ska få ske i världen, eftersom den nu inte gör det. Vattenbäckar rinna ner från mina ögon, skriver psalmisten. Därför att man inte håller din lag. Därför att man struntar i din vilja, o Gud. Det finns dock en plats där Guds vilja ständigt sker på ett fullkomligt sätt. I himmelen. Guds boning. Den mest underbara plats som finns. Det är alltså den plats där Guds fullkomliga vilja sker. Det står om änglarna att de uträttar hans befallning så snart de hör ljudet av hans röst. De icke fallna änglarna ser det som sin stora heder och sin stora lycka att ständigt göra exakt det Gud vill. Änglarna lyder därför att det är Gud som befaller. Hos dem råder det inget tvivel om att han är universums herre och värd vår lydnad. Skulle de inte lyda honom som har allt i sitt våld? Men de lyder inte av rädsla. De lyder av glädje. De lyder därför att de älskar honom. Och evangeliet har just detta till avsikt. Att upprätta på jorden, kan du tänka dig, mitt på Satans territorium, ett folk som älskar att göra Guds vilja. Jag är sänd, säger Paulus, för att upprätta trons lydnad bland hedningarna. Och så finns det också i Göteborg människor som frågar efter Guds vilja. Församlingar som tillsammans frågar: vad vill du med oss, Gud? Det är ett under, mina vänner. Och vi ska fortsätta att se till att trons lydnad blir upprättad. Församlingen ska vara en demonstration i denna värld om vad som är Guds vilja. Vi ska visa vad Gud vill, hur Gud vill att vi ska leva som människor. Att Gud är angelägen om att alla människor ska få höra evangeliet. Det vill Gud. Att Gud vill barmhärtighet, kärlek, rättvisa och rättfärdighet. Och att alla människor har lika mycket värde. Det vill Gud, och det vill han att församlingen ska visa. Och att vi därför kämpar emot de onda och destruktiva och människofientliga krafterna i vårt samhälle. Vi inser naturligtvis våra tillkortakommanden som Guds församling. Och vi tycker vi misslyckas så ofta att demonstrera Guds vilja. Och därför längtar vi ännu intensivare efter den dag då Guds rike ska komma och Guds vilja verkligen ska ske. Vi lider av att se att ondskan har sådan framfart på jorden, och vi ser som den enda slutliga räddningen att bönen snart ska besvaras. Ske din vilja, Gud. Ske din vilja, så som i himlen, så också på jorden. Varför dröjer han då? Så lång tid har gått och världen tycks förbli sig lik. Ja, en del dristar sig på grund av detta att håna om saken. Precis som aposteln Petrus förutsade. När han säger i sitt andra brevs tredje kapitel att i de sista dagarna kommer det hånare som styrs av sina egna begär. Alltså som inte vill veta av Guds vilja. Och som hånar er och frågar, hur går det med löftet om hans tillkommelse? Allt är ju som det har varit från skapelsens morgon. Ni ber och ni ber, men ingenting händer. Allt är sig likt. Vi kanske måste ge dem rätt på ett sätt. Det ser inte ut som världen vore på väg emot bättre tider. Men varför dröjer han då? Jo, för vår skull, för människornas egen skull, för till och med hånarnas skull. Eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Därför dröjer han. Tänk om de visste detta, dessa som hånar. Det är för deras skull som Guds vilja fortfarande dröjer med att upprättas på jorden. Till den dag Gud kommer för att upprätta sitt rik och sin vilja, då ska det vara för sent att omvända sig till Guds vilja. Då ska konflikten med den kommande konungen Jesus Kristus bli outhärdlig. Se, han kommer med skyarna. Och Johannes ser honom i sin syn där ute på Patmos. Och han utropar: han kommer med skyarna, och varje öga ska se honom, också deras ögon som har stungit honom. Och alla jordens folk ska gripas av ångest och klagan. Därför att de nu ska inse att det var uppenbart, att det nu är uppenbart att Jesus Kristus är Herre. Och nu passar man inte in i hans välde som kommer för att upprättas. Det är nu, mina vänner, som vi måste bedja bönen: ske din vilja. Annars kommer den dagen att bli ohygglig för oss. Vi kommer att känna oss fullständigt utanför. Det är nu det måste börja. Det är nu som Jesus Kristus måste bli Herre i ditt liv. Om du verkligen ska vilja att Guds rike ska komma och Guds vilja ska ske, måste det först ske i ditt liv. Du måste bedja: ske din vilja och börja med mig. Och vet du vad som är bästa sättet att pröva Nya testamentets sanningshalt? Den lära som Jesus förkunnade. Vet du vad som är bästa sättet att pröva om denna lära verkligen är från den Gud som håller historien i sin hand? Jo, som Jesus själv sa: om någon vill göra hans vilja, om någon vill lyda Gud, Då ska han förstå om denna lära kommer från Gud eller om jag talar om mig själv. Har du prövat att verkligen lyda Gud? Att ta honom på orden? Om inte, hur kan du då veta att det inte är Gud som talar genom Bibeln och genom Jesus Kristus? Det är sant att vi till vår egen natur vill gå vår egen väg. Men om du inte har märkt det ännu, så är det faktiskt så, min vän, att du aldrig blir lycklig genom att bara gå din egen väg. Du blir lycklig först när du ger upp kampen mot Gud och när du kapitulerar och av hjärtat säger: okej, Herre, ske din vilja. Ske din vilja. Det märkliga är att först då kommer du att känna dig verkligen fri. Jag tror det är C.S. Lewis som säger att till sist kommer det bara att finnas två kategorier människor. För det första, de som har sagt till Gud under sitt liv: ske din vilja. Och för det andra, de till vilka Gud en dag säger: ske din vilja. Det vill säga: okej, du får i evighet gå den väg du ville gå. Men idag väntar han på ditt viljebeslut. Det står om den förlorade sonen. Jag tror att han tog första steget bort från svinstiorna och eländet när han sa i sitt hjärta: jag vill stå upp och gå till min fader. Tar du det steget idag, så har du börjat på Guds viljas väg. Och vet du vad Bibeln då säger? Världen förgår med sina lockelser, det som du nu är så upptagen med och kanske njuter av, men det ska förgås, det ska ta slut. Men den som gör Guds vilja, han förblir evinnerligen. Vilken väg är du på? Guds viljas väg eller din egen väg? Tänk om du skulle bedja av ditt hjärta idag: Gud, ske din vilja i mitt liv. Amen. O Gud, förbarma dig över mig, över vår församling. Herre, vi är bestörta om det är så att inte din vilja sker. Förbarma dig över vår stad, över vårt land, över vår värld. O Gud, vi längtar så att din vilja skulle få ske i historien. Att det goda skulle få segra snart. Att du skulle komma snart, Herre Jesus. Hjälp den som idag har träffats av ditt ord, detta allvarliga ord. O Gud, hjälp någon att just nu säga i sitt hjärta: ske din vilja, Gud. Jag är trött på min egen vilja. Jag är trött på att gå mina egna vägar. Nu vill jag gå din väg. O Herre, kom in i någon människas liv just nu och föd det nya livet och skapa en lust och en glädje att följa dig. Förbarma dig över oss, o Gud. Amen. Amen.